Ja, nu lyssnar ni alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu äntligen kan man gå ut och intervjua folk. Och en av dem som jag har haft äran att intervjua flera gånger, fast bara på telefon för att vi har inte kunnat träffats, är en ung kille, eller?
Ja, visst. Jätteung, 100 år. 78.
78. För det här är alltså Bernt Karlsson som ni har hört i flera program. Du har berättat om din farfar.
Yes, Gunnar Karlsson Skogsäng.
Och du har berättat om din faster.
Min faster Gullan Karlsson.
Ja, och sen har vi också pratat båtar.
Ja, det gjorde vi. Folkbåt bland annat och min båtliv så att säga. Mm.
Och nu är det så att nu har vi tagit oss ner till våran grannklubb. För nu har jag tagit med mig en båtsuddare. Vem har jag här?
Bosse Lindgren.
Och vilka program gör du då?
Båtsudd.
Men vad gör ni för någonting då?
Prata båtar och båtliv och lite nostalgi och lite sådär.
Ja, och vilken klubb tillhör du?
Den andra klubben, alltså härifrån sett, det vill säga TBS.
Ja, för nu har vi gått in till våran grannklubb. Jag hoppas inte några TBS-are lyssnar på det här, för nu är vi på TBK, alltså grannklubben. För här är rivalitet.
Ja, det är inte så farligt numera, men det har nog varit ganska mycket.
Och vad är det, Bosse, vad ska vi kolla på?
Nu ska vi kolla på en jättehäftig isjakt. Och det är ju en segelbåt. Eller ja, båt och båt. Ja, på ett sätt.
För Bernt, du erbjöd oss att få hänga med i den här båten. För att det var ju ganska schyssta isar för 3 veckor sedan.
Ja, exakt. Det var det. Men det var lite snö på den, så vi fick avvakta. Men nu kom ju solen och värmen. Nu törs jag inte gå ut utan flytväst.
För det går fort när isarna börjar smälta här.
Jo, och det går fort när man åker med den här också.
Ja.
De kommer upp med 70-80 kilometer utan broms. Lätt att få fart på dem, men det är rätt så svårt att bromsa dem.
Hur bromsar man en isjakt?
Ja, man svänger mot vinden och så hoppas man att det ska finnas is kvar, eller så kör man upp i skogen.
Är det så? Och då måste vi ju kolla på din skönhet här. En röd. Den ser inte ut som ni köpte igår.
Nej, den är gjord 1975. Börjar vi med. Och det här är alltså rester sedan Ericsson-tiden. Alltså det här är transportlådor för telefonväxlar. Vi gjorde ett plywood. Tog jag hand om dem där.
För vi gjorde ett annat program som just handlar om din tid på Ericsson.
Yes.
Så du är inte bara liksom vanlig arbetare på Ericsson var du, utan du var såg till att liksom miljövänligt ta hand om grejerna.
Jo visst, det är tur. Man ska använda saker flera gånger. Ja. Precis.
Och vad heter din kompis som skulle varit här idag, som du byggde den här tillsammans med?
Han heter Hans Husberg. Han är smed, väldigt duktig smed. Han har jobbat på Grängnäs Hedlund, cisterntillverkning. Han har jobbat på Ekensbergs varv och Asea borta Rosenlundsgatan.
Och han har också en båt?
Ja, han har en trevlig båt, en som heter Svea av Tyresö.
Och vad är det för sorts båt?
Ja, det är en stor, en 12 meters båt. Med en stor nästan trålarskrov. 15 ton väger hon, och det är svetsat alltihopa. Han höll på i 27 år och sydde på det där.
Han byggde den själv?
Ja, helt dåligt. Både järn och treinredningar, motorer, allt satt man i.
Om vi nu tittar på den här fantastiska isjakten då. Vad heter den här då?
Ja, den har inte fått något namn. Vi har aldrig vågat döpt den. Nej, det får vi tänka på nästa gång, hitta på något bra namn. Ja.
Hur gamla var ni då på 70-talet när ni höll på med den här?
Ja, då var jag väl 30 år va?
Och då jag känner ju faktiskt Hasses fru, ja. Erika.
Yes.
Mm. Mm. Då var ni redan gifta och hade barn och allting sånt, och ja, så började ni bygga det här.
Ja, precis. Det var lite hobby också.
Jaha, och var ni ute någonstans och körde med den här då?
Ja, det var på Drevviken oftast. De bor ju där nere i Hanviken.
Ja.
Och där höll vi på, med våra barn var ju med, deras grabbar Anders och vår dotter Marie satt i de här, vid något tillfälle hade vi varit bortåt Farsta till. Och barnen fick sitta här, det gick lite sakta så där, men så gled den där rackaren iväg med segel på, och så kom den en vindby då, och så gjorde den här även en piruett.
Vadå piruett?
Ja, den på isen snurrade runt.
Jaha!
Och sen så ser man, reser den sån där jävla, och tippar rätt upp och ner.
Med ungarna i?
Ja visst.
Det var inga säkerhetsbälten precis?
Nej, inte. Och sen, men som tur är så tar ju masten, masttoppen tar i då först. Och då rycker den här till, då åker ungarna ur lådan va. Och sen släpper vargen och sen så faller den precis upp och ner på isen. Hade de legat där hade de fått brutna ryggar. Åh
herregud.
Så vi hade en jävla tur. Sen dess kom den där bågen på där. Det är en sån här störtbåge ungefär som på resebilar va.
Okej.
Ja. Så där hade vi tur med våra barn. Man var lite chockad minst sagt.
nu går jag till båtsördan. Har du provat på att åka isjakt?
Nej, inte. Men skridskoseglat har jag gjort. Men det är inte riktigt samma sak.
Vad är skridskoseglat någonting?
Då har man ett segel och står på sina långfärs skridskor. Så lutar man sig emot beroende på hur mycket det blåser då.
Men du har ju sagt att det här med när man windsurfar med på att inte alls samma, allting man lärt sig om segling kan man glömma när man står med ett segel.
Ja, windsurfing är jag inte överens med alls. Det liksom stämmer ingenting. Men det här är ju faktiskt, du har ju någonting att hålla emot med.
Ja.
Det vill säga skridskorna.
Ja.
Och sen så får du ju liksom segla på vanligt vis. Ja. Det handlar inte om att stå och hålla på och vicka och åt alla möjliga håll. Och ingen ro det finns det på de där surfbrädorna.
Nej. Ja, nu kollar med Bernt här. Hur är det att köra alltså, som gammal seglare? För du har ju faktiskt en segelbåt också.
Ja, just det.
Vad heter den?
En folkbåten Tatiana.
Den ska vi gå och titta på sen. Ja.
Är det
samma teknik?
Ja, det blåser ju va. Och så har man tyg, det är så långt det är rätt. Men bara man får fart på den här va, så är det bara ett läge på seglet. Det är fullt skotat hela tiden. Det är så liten friktion va, så man behöver så liten kraft för att få den här att röra sig framåt.
Aha.
Men man tar sig mot vinden och kryssar bättre än en segelbåt. Men sen när man slörar då vet du, då händer det saker. Då går det alltså 7 gånger fortare än vinden. Det accelererar något enormt när man sätter igång den här åkerna.
Oj.
Så slören är den farligaste riktningen liksom. Men sen kan man jippa då va. Då händer ingenting. För då åker man fortare än vinden.
Tala om vad jippa betyder för de som inte vet vad jippa betyder.
Man vänder med vinden och istället för att kryssa mot vinden. Men det är helt odramatiskt att jippa med sån här grej. Seglet bara rätt med så slår det över lite försiktigt. Och sen när man blir en ny slör då.
Ja.
Och då axar igen va. Så man får se till att komma runt där kvickt. Så man inte försvinner ut över havet. Då.
Men om man nu kastar sig iväg med en sån här och så blåser det. Och så blåser man iväg en bra bit och det blir vatten. Vad händer när man hamnar i vattnet med en sån här?
Ja, det kan bara vår herre tala om.
Men det den sjunker va? Den flyter absolut, inte när den kommer i vatten.
Nej, ingenting.
Den är bara gjord för att vara på is.
Ja, visst. Helt riktigt.
Ja.
Vi körde i en vaken gång. Vår mellangrabb var med, han hette Mats. Jag hade en jobbarkompis som höll på borta på Värtan. Jag tänkte att jag kör hit den här, stoppade han på biltaket och så åkte vi dit. Jag skruvade ihop det här åket och så drog vi iväg. Och det var alltså i slutet på februari, eller mitten på mars. Och så såg jag en annan isjakt som for ut på fjärden där och tänkte jag hänger efter. Och så satt jag och körde och grabben satt framför och så började han på att skrika, det är hål, det är hål, det är hål. En stor jävla vak var det framför, vet du.
Ja, flyger man över en sån då?
Nej, jag lyckades styra undan dem med styrmedlen fram då.
Ja.
Men sen så där sidomedlarna bak, den ena plaskade i hålet då.
Oj.
Men utav vindtrycket så for vi med ena medlen i hålet så där. Men sen tar ju hålet slut.
Ja, vad händer då?
Och då tittade jag, vad händer nu? Tänkte jag, så krack sa det bara, så gick den där tvärplankan av.
Aha.
Som en tändsticka.
Den bröt då mot iskanten.
Ja, utav farttrycket alltihop. Ja, sen fortsatte vi den där slumpen skrapa lite isen men vi seglar vidare. Men sen så sitter den här plankan fast med en vajer upp i masten.
Ja.
Och sen börjar den där vajern på sträcka då va. Och rätt väl så kommer hela den där stumpen med och allting uppfarande i hålet. Med en sån här slunga eller släggkastning va. Och sen föll den över huvudet på oss och sen föll hela riggen åt andra hållet. Så stannade vi helt odramatiskt på isen.
På isen. Alltså det här låter inte farligt. Vi blev ju erbjudna förut av Bernt att hänga med fast han visade en bild på någon större. Är du sugen liksom, när du hör de här historierna?
Ja, alltså isjakt, eftersom jag aldrig har åkt med någon, så skulle det skulle vara väldigt kul faktiskt. Ja, ja, ja. Och det är som jag säger, det kan jag förstå mig på. Fast det är att man inte ska skota låter lite konstigt, men jag tror på Bernt. Men man ska skota hårt snarare.
Hårdskota. Ja, men Bernt, hur ofta kommer, alltså vi har inte haft så bra vintrar. Det var för en gångs skull var ju lite isar, såg man ju. Det var väldigt många människor som var ute och använde sina långfärdsskridskor.
Yes.
Hur ofta använder du den här?
Jo, det är så här, va. Isjaktsåka, det handlar om 10% åka och 90% prata.
Och drömma.
Ja, visst. Årsvis över hela linjen liksom. Kanske var tionde år i sämsta fall.
Ja, för du är med ett större gäng, för jag har sett fantastiska bilder. Du är ju Facebook-kompisar. Du lägger ju ut jättefina bilder, gjorde du för ett tag sedan, med enorma åk.
Jo, det finns ju gamla klenoder här som är 100 år. Och det är grabbarna ute på Värtan i Stockholms isjaktsklubb.
Är du med den?
Ja, på ett hörn sådär. Mm. Och de hade alltså 120-årsjubileum här då för 14 dagar sedan.
I mitten av februari, va?
Ja, just det. Mm, mm. Ja, och då hade de då släpat ut de här två stora kommoder. Då. En som heter Nora. Och den är från 1917. Och det är en stor ekstock, va? Och så sitter man bak och styr med roder som på en segelbåt. Och så tvärplankan fram.
Mm.
Och hela ekipaget väger 1700 kilo. Och sen så är det då 35 kvadratmeter segel.
Oj, ja.
Så den går otroligt fort.
Vad är otroligt fort?
Ja, 100 knutar man vågar, va. Man ska få hejd på skiten också.
Men vad håller de hus någonstans?
Ja, de kör på Värtan oftast.
Ja. Men där kan det komma stora fina båtar och rännor?
Nej, inte där. På norra Värtan, där kör man inte. Den är vid Lidingö och Askrikefjärden, där bryter de. Men uppe på Värtan blir det bra.
Okej,
okay,
ja.
Men man kan köra den där på en trailer. Så för 2 år sedan var de uppe vid Uppsala Ekon, där vid Skarholmen heter det. Och där var det fin is och det var lite mer kyla, bättre is där uppe. Så där var jag med någon gång. Men den sjön är lite otäckt. Det finns en råk i den där sjön. Alltså en spricka.
Mm.
Den ska man inte köra över. Kan det ta tvärstopp också.
Så fastna grejerna.
Ja, komma där med 70-80 kilometer och så gå med den ner. Och så fastnar han på iskanten. Och alltså folket som sitter i, de åker av.
De fortsätter framåt. Ja, och båten står still.
Ja, visst.
Men alltså, händer det olyckor? Jag har aldrig läst om att det hänt några olyckor. Ja,
det pratar man inte om.
Alla brutna ben och sånt, det talar man inte högt om.
Det finns en populär sån här som heter DN-jakt, en enmansjakt. DN, det står för Detroit News. Det var ungefär som IF-båten var. Så de gjorde en tävling då, konstruktion av en enkel isjakt.
Så alla skulle ha samma, så man kunde tävla?
Och det är verkligen typjakt då.
Ja.
Och det var många, där uppe i Uppsala är det många som kör. Men där var det någon, jag vågar inte längre. Gick ner i en vak och höll på att slå ihjäl sig i hålet.
Ja. Ja, alltså det är inte samma sak som att ramla i sjön?
Nej, det är hårt på kanten.
Även om det är H2O så är det en annan form av vatten.
Ja, iskanten är bara så elakt liksom.
Ja,
och så blir det så förbannat kallt också.
Ja, hur funkar det när man sitter? Om man då, för att vinden ökar ju på kylan.
Ja, absolut.
Vad har man på sig?
Ja, i bästa fall ska man ha en sån där selskinnspäls på sig.
Ungefär som skoter overall eller någonting.
Ja, det räcker inte.
Man
ser gamla bilder från 20-30-talet så här grosshandlarna sitter och seglar på Värta med isjakter. Och de har alltså selskins och det mössa och vantar alltihopa.
Ja, ja. Nu är vi nere här vid Storängsviken. Och ja, runt hörnet ligger ju, för er som inte vet det, så ligger Tyresö slott, Kallfjärden. Jag ser inte många isjakter. Och nej, här på uppläggningsplatsen så ser jag heller inte. Är det här en enda som finns i Tyresö?
Nej, det finns några DN-jakter. Och några mindre grejer som kallas för isabeller. Va? Då gör man lite enklare kroppar. Och sen har man ett vindsurfingmast och segel på. Och de går ju som med spjut också. Va? Så det...
Så ni brukar vara några stycken i Tyresö som håller på?
Ja, absolut. Det finns.
Ja. Och hur lång tid tog den här att bygga förresten?
Ja, det här var väl gjort på första försöket, då var det väl ett par år eller på kanske på sin höjd. Men sen har vi moderniserat Jag satt på den här nosen på den så här, va?
Ja.
Det är alltså en 2-tums ekplanka. Det är rester av en sån här skutbygg. Jag fick en bit från skutanarie. De började bordläggning så vart det en bit över.
Jaha, ja.
Och likadant, det blir som en fjäder. Va? Man åker mjukare då. Från början satt ju med den direkt i kroppen.
Aha.
Då blir det väldigt skramligt och stötigt. Men det här blir ju som en...
Så du utvecklar den?
Ja, ja. Men det är inte mina uppfinningar.
Nej.
Det finns ritningar, konstruktioner bort i Amerika. De har byggt fina isjakter. De är proffs, verkligen.
Jaha. Men vad är själva lådan byggd av då?
Ja, det är vanlig plywood.
Vanlig plywood?
8 mm plywood.
Ja.
Det är inte vattenfast så den tål inte vatten.
Jag tänkte just det, att om det nu var emballage var det kanske lite lyxigt med vattenfast plyfa på den tiden.
Det behövs ju inte. Som sagt, den ska hålla sig uppe på.
Den ska hålla sig uppe på. Ja, fast då måste du täcka den ordentligt.
Ja, just det. Men det är en kort period som man är uppe på vintern. Det är snön, va?
Ja.
Regnar så brukar jag täcka med pressändningar.
Ja. Du har den här nere på klubben hela tiden?
Nej, den är hos Hasse, hans bod.
Den är hemma hos Hasse i vanliga fall.
Inomhus uppe.
Inomhus i hans bod, ja.
Den slits ju väldigt lite då. Ingen sol, ingen regn och ingen smuts.
Nej, för det är det som gör det.
Men du, den går inte att demontera utan den blir så här stor.
Enkel att demontera. Bara en skiftnyckel och en skruvmejsel så plockar man så här.
Ja, så blir den liksom
lådan är för sig, den väger 70 kilo. Och den där plankan är kanske 20.
Ja.
Hela grejen väger nog 120 kilo totalt med mast och pinnar och hela konkaronget.
Mm. Nu Bosse, ska vi gå och titta på ytterligare en liten pärla.
Ja.
Nämligen, vad då för båt?
Nordisk folkbåt nummer 129.
Och vilket nummer hade du då?
128.
Ja.
Och jag fick faktiskt reda på utav Bernt att de var byggde på Torholms varv i Gamleby. Jag hade lärt mig någonstans att den var byggd i Kungsör, men det var den inte. Ja. Men det var en väldigt speciell folkbåt var det. Vi ska se om sittbrunnen stämmer.
Det var under din ungdomstid i 20-årsåldern du hade den båten.
Ja, 78 till 83, 84 någonting.
Ja, någonting sånt där.
Ja, det ska bli väldigt intressant.
Ja, nu går vi vidare här på den här båtklubben.
Ja. Åh, titta här. Ja, jag förstår att det var ett fint hus. En riktig press.
Alltså, du har dörr också.
Ja, det är klart. Man måste ha en
ett hus med dörr.
Ja, men det här är ju riktig press. Det är ganska tjock i alla fall.
Åh, vad gott det luktar här inne.
Det luktar giftigt.
Här inne luktar det giftigt. Åh, oj.
Ja, det var en riktig skönhet. Och till och med översta bordet är fint.
Ja, och bord, lite... då måste du tala om vad bord betyder.
Brädan längst upp. Innan däcket kommer.
Man måste tala om det för liksom människor. Alla har väl inte, vet du inte vad klinkersbyggda båtar är för någonting?
Nej, det var ju så med de här. Just översta bordet var känsligt.
Jo, just.
Troligen för att det växte uppifrån.
Ja, det är regnet som står upp och suger ner bakom kanten. Man har ju dukade däck då. Ja. Och sipprar in vatten där bakom. Stod alltid fukt i ovankanten.
Okay.
Det blir ofta en svart översta bord.
Ja, för att när vi hade ju liksom råspont under duken då.
Gamla däcket.
Ja, men du har plyfa, va?
Ja, man bytt däcket. Alltså, det är plywooddäck på lagd på den här. För 20 år sedan gjorde de om den.
Ja, vattenfast också.
Ja, det hoppas jag.
Hur länge har du haft den här?
Ja, fjärde säsongen nu blir det 3,5 år.
Bara 3,5 år? Mm. Ja, hur känns det med en sån här mindre båt då?
Alldeles utmärkt. En båt kan inte vara större än man kan manövrera den själv.
Bosse, nu, vad säger du som då, vi som ägde en 6-ton båt, där ja, vi knappt klarade att manövrera båda två?
Nej, och det var ju lite chockartat för mig som alltid haft båtar som man klarar helt själv, av bland annat den här då. Ja. Det var inga som helst problem att segla själv.
Nej.
Och upp, liksom, om man skotar den rätt så kunde man ju gå upp och sätta försegel och segla båten själv.
Ja. Det som var bra med en sån där båt som vi hade under väldigt många år, det var att jag tvingades att lära mig. Förut kunde jag bara ligga bredvid och läsa böcker. Och du sa, nu slår jag. Och då flyttade jag på mig från sida till sida. Det var ungefär vad jag gjorde. Och fixade käket. Jag var en äkta ruffhäxa.
Ja, nej, men det, och jag menar, vi hade ju rattstyrning på den här OE36an. Och då stod man ju... På ett sätt var det ju bekvämt, för man var ju bara att ge folk order. Ja. Du kom ingen vart, du stod där bakom ratten.
Du som skeppare behövde du gastar.
Ja, och det liksom gick inte att skota någon försegel från längst bak i sittbrunnen. Det,
det kanske hade gått
om man hade dragit block och grejer, men nej.
Nej. Så nu blir du lite imponerad och avundsjuk på Bernt.
Ja, och dessutom ser jag att det är väldigt fin yta här och glans. Ja, och det är det alldeles nytt för
förra året. Jag har inte slipat den än. Det ska slipas och lackas.
Aha, men alltså, det där är förra årets.
Ja, just det. Ja.
Du måste slipa och lacka varje år.
Ja, det ska man. Om boläggningen är känslig liksom. Ja. Släpper man ett år sen får man jävla jobb och få till det igen liksom.
Men en träbåt då, om man då slipar, är det inte risk att man slipar bort träet?
Man bara mattar ner lacken lite.
Man bara mattar ner lacken.
Man ska ju inte renskrapa dem, det ska man undvika. Ja, absolut.
Och sen lackar man. Det är därför det luktar så gott här inne.
Ja, nu har jag alltid lite en sån där grogg till båten här. Inomhus, inombords. Jag river ur inredningen, kojor och sånt där också. Och sen har jag tagit och blandat linolja och terpentin och lite kära. Och så har jag köpt en blomsterspruta. Va? Så man behöver inte hålla på och kleta med pensel. Man bara pumpar upp den.
Sprutar?
Och så sprutar man.
Men varför har du tagit bort inredningen för?
Jo, man kommer åt att spruta överallt innan hela bordläggningen. Så att man impregnerar skrovet inifrån. Det läcker ju de här skarvarna då, i klinken. Då.
Ja.
Och där är ju det känsliga stället att det ruttnar. Men kommer in olja i den här klinken inifrån, då impregnerar man ju båten. Det kostar jag på mig varje vinter.
Men Bernt, när måste du i sjön för att det här med träbåtar? Träbåtarna måste i ganska fort. Och ibland så ligger de där i sjön och har pumpar därför att de läcker som såll.
Ja, men för det kommer jag ihåg, våran folkbåt då, 128, den läckte väldigt lite. Men det har, tror jag har att göra mycket med om de är väldigt välbyggda. Mm. Alltså riktigt, riktigt snyggt byggda, då läcker de heller inte särskilt mycket. Men vissa andra, som farsan hade ju en träbåt också, den läckte vissa våra var, den läckte fortare nästan än man skickade i den alltså. Ja.
Men de måste, alltså en träbåt ska inte ligga uppe när det blir torrt. Den ska i så fort som möjligt.
Helst i april liksom. Men det beror på hur de står på vintern också. Står de blåsigt och varma vintrar, då blåser de ju så de torkar skrovena. Jag hade sån här förut också en gång. En gång så stod han väldigt blåsigt, den på sjunkan när vi stoppade i den.
Mm.
Den gången jag fuskade lite, jag tog sån här syntetisk gummikitt och pumpade i hela klinken under vattenskroppen då, med en spruta sådär. Sen var de ju snustorr. Men de torkade, de sväller ganska fort va, i alla fall. Den furen rör sig fort mycket.
Ek kan ju ta sin lilla tid.
Ja,
för att när man är med i en modern båtklubb där de flesta båtar är gjorda av plast, då har jag alltid undrat, varför måste båtarna i så tidigt när det är fortfarande is och snö och kallt? För att de flesta båtklubbar går i ganska tidigt och upp ganska sent. Och det beror väl på ett gammalt arv från träbåtstiden va?
Jo, det är väl det i grunden. Men sen de här nya båtarna, folk vill ju vara ute i det längsta va. Sista säsongen, eller sista delen av hösten, är så skönt att vara i skärgården, får man vara ensam.
Ja, men det är inte många ute då?
Nej, några.
För de flesta behöver ju inte segla förut vid midsommar.
Nej, det finns unikum.
Sen finns det riktiga seglare som seglar mycket.
Ja, visst.
Ja.
Men den här rackaren är ju så gammal nu, hon är ju 75 år. Så hon läcker den rätt så kraftigt. Mm. Då kan man ha någonting som, man myrar båten.
Just det, jag känner igen begreppet, men jag är inte riktigt säker på vad det är för något.
Jo, från början var det att det var några gamla skärgårdsgubbarna som körde vedskuten här i skärgården. De lastade ner sina skuter med ved och körde in till Stockholm under kriget. Och då var båtarna torra då i friborden. Så det började läcka som tusan när de lastade ner dem och lutade lite. Men då gick de i land, vet du, så de lite skyfflar med sig och hämtade myrstackar.
Ja,
så där soporna i en myrstack, det är ju trävirke.
Och då myrstackar?
En vanlig myrstack.
Ja.
Det är ju en trehög med massa spån och skit. Och det öste man ner och tog några hinkar. Och så hade man så kallad myrskopa. Ett långt handtag med en skopa. Och så tog man en skopa myrstack. Och så kör man ner den där i vattnet under båtrackan och skakar ur det.
Oh.
Och då flyter det där upp under båten. Och ja. När båten läcker så suger den där soporna in i sprickorna. Och så blir det tätt.
Folk har varit väldigt uppfinningsrika med åren. Det är såna här kloka.
Nu går man till Trollbäcken och ser och så köper man en påse sån här sågspån. Då den där.
Och det är inte samma tänk alltså?
Ja visst. Mm. Och så med en plasthink på en pinne och så kör man ner den. Man fyller den där hinken med fem liters hink kanske med spån.
Ja.
Och sen så, vid vattenytan så vänder man det kvickt upp och ner.
Aha.
Och då trycker spånet upp in i hinken va. Då trycker man ner det där skaftet ner under båtkölen och så vänder man på en skakar ur och då blir det fullt med sopor i sjön. Va?
Här kör inte du med någon ettan eller? Det fanns något som heter Tiodikt en gång i tiden.
Just det.
Fruktansvärt kladdigt men väldigt bra var det.
Och jag kör lite grann och håller på med det så kletigt det där ettan. Va? Men...
Mm. Okej. Okay. Vet du, vad heter skönheten?
Hon heter Tatjana.
Just det. Hur kommer det sig?
Sarens dotter, vet du.
Ja. Har hon hetat hela tiden? Ja, eller du som...
Nej, jag har hetat hela tiden.
Ja, vad fint. För du hade en annan båt, vad heter den?
Den heter Feeling.
Ja, och innan dess?
Fuling.
Ja, men du hade ju också någon
En motorbåt som heter Nissan, eller vad tänker
du? Ja, det var någon som också hette något roligt namn. Du har haft roliga namn på dina båtar.
Ja, en Forduga hade jag också.
Ja, Forduga.
Men det var en plastfolk, den fick bara duga ett par år sedan sålde.
Ja,
det här är liksom mer, det här är mer lite prinsessartat. Ja. Ja, här ligger rodret, den ligger bredvid båten.
Ja. Och det gick sönder här nu i höstas. Vi fick ett lyftsling då som tog ute på rodret och då fattades en bit där det sprack.
Och när du säger lyftsling, det är när ni tar upp båten, ja, så hamnade det slinget fel.
Det skulle ligga under kölen här då, ja. Men det kom några decimeter så det åkte ut utanför på rodret.
Och smackade man till, ja. Det gäller att veta var man ska lyfta en båt.
Jo, men det där var på gång att byta tidigare, va? Men jag fick inte tummen i häcken att göra det. Men nu har jag inget val.
Så nu har du gjort ett nytt hemma?
Jag håller på hemma och sömmar på det här. Så det ska på ett nytt till våren.
Har du mallat då? Hur gör du då?
Jag gjorde en pappmall på det här.
Ja.
Och sen får man vara noga med att avstånden här. De här beslagen av fingerling och malja, vet du vad det är?
Nej.
Fingret är ett finger. Det är den där med pinnen var på rodret. Och så den där runda man stoppar. För
ja, just det. Ungefär som man sätter upp en dörr. Ja, det är samma problem.
Exakt. Ja, mm. De är fixade här på akterstäven och då gäller det att få dem rätt på köl på rodret också.
Jag vet.
Ja, annars blir det ju tråkigt. Då pratar vi millimeter här alltså.
Ja, visst.
Ja, nu visar du upp ett jättefint vadå?
Det är en rorkulten till den här båten.
Snygg, med förlängning.
Ja, och så har man så här stresspinnen när man kappseglar.
Ja, just det. Man kan sitta och hänga och burka, som det heter.
Ja, men den här, som sagt, den här var gjord också 75 år sedan.
Oj.
Mm. Och när vi fick den här båten så hämtade vi den borta i Nacka och så seglade vi hit. Och Marie och Fredrik var ute en helg. Det blåste skjortan.
Mm.
Och sen fick vi upp båten sen direkt. Och så kliver jag upp här och så stödjer jag mig bara lite grann på rorkulten. Då går den här utav här.
Oj.
Den är rutten här inuti.
Oj.
Jaha.
Och så hade det hänt ute på sjön var utan roder. Ja, då är det pinsamt liksom.
Lite pinsamt. Vi hade faktiskt ratt, men vi hade en extra.
Ja,
det var faktiskt med helt färdig med alltså roderfäste.
Ja, och perfekt.
Och en lös, inte så där lång, men
nej.
Man bara kunde skicka i direkt.
Ja, ja, för, men det var ju tänkt för de som skulle ge sig ut i stora haven.
Han var ju lite så, den här Olle Enderlein.
Han var klurig gubbe, verkligen.
Olle Enderlein är alltså den som såg till att rita väldigt många fina båtar. Nu har vi alltså lyckas ta oss upp i båten här i ditt fina tält. Och vad var det du pratade om? Den här lukten som du...
Det här luktar alltså... Det blir linolja och balsamterpentin.
Ja, det är det luktar.
Och lite kära. Busslagsmahogny tror jag det kallas.
Ja, just det.
Eller bryggsmörja eller...
Ja, just det. Exakt.
Ja.
Man tar bara två matskedar kära på en 5 liters förpackning. Det blir så jävla svart och grejigt.
Och kladdigt.
Ja, mycket.
Ja. Det här är ju en fantastisk sittbrunn. Alltså jag måste säga så här, Bosse, vi måste ju prova att få segla den här lite grann i sommar. Alltså
det här är grejer, säger jag bara. Visst är det.
Men inredning har ju bara tagit ut tillfälligt.
Ja, det är bara stoppa tillbaka.
Ja, det är bara stoppa tillbaka.
Det är lätt tillbaks. Att skruva in. Det är tomt där inne. Man ser reben och alltihop här.
Ja.
Och så kommer man alltså åt hela insidan på båten. Bara med den här blomstersprutan och så får man inoljat. Och ja. Man sprutar här också under dörkarna, bak här och överallt.
Hur mycket tid lägger du ner på båten?
Ja, en timme.
En timme om dagen.
En timme var ju
annan timme. På vintern går man hit en gång i veckan kanske.
För att kolla läget?
Ja, och så olja på. Det tar en stund att riva ur allt det här. Så det går i några dagar.
Men du äger den här tillsammans med din dotter?
Ja, just det. Vi tog förskott på arvet och köpte den här.
Och är dottern och hennes barn också med?
Ja.
Gillar de att hålla på?
Ja, men det är bara Marie och jag som håller på. Fredrik är med ibland.
Fredrik är alltså barnbarnet?
Mannen. Nej, det är mannen.
Det är mannen. Mm. Dottern är Marie.
Ja, just det. Och sen de har ju två grabbar. Jakob och Jonathan.
Mm.
Men Jakob är en 20-åring och Jonathan är en 18-åring.
Ja.
Så Jakob är en segelgalning liksom.
Men är de också med och sköter i båten?
Ja, jo, det gör de. Inte den här inte, men nej. De har ju sin...
De vet vad det innebär att ha båt.
De har en sån där Lady Hälsman. Och sen så har de också en... Farfar har en IF-båt som Jakob tog hand om. Han polerar som en barnstjärt.
Jaha, vad trevligt.
De är helt sjösjuka allihop.
Men vad kul. Så det fortsätter?
Ja.
Det är roligt.
Jonathan är lite avvaktande. Men han tycker att han är med i alla fall.
Ja. Vet du vad, nu tänker jag låta er prata här liksom riktigt båt. För att ni har inte förstått att folk ska lyssna på det här också.
Nej, men det, vi är ju inne i det här.
Jag vet. Men nu tänkte jag avsluta det här programmet.
Ja.
Tack Bosse Lingen från, vad då för någonting?
TBS.
Ja, men båtsudd.
Ja, båtsudd, ja.
Programmakare.
Okej.
Okay. Ja, du gör vanliga båtprogram där vi styr upp pratet.
Ja. Ja.
Men nu är jag i minoritet här så att... Det är inte lika lätt att styra dig. Och tack, vem har jag då här som är den som har liksom tagit hit oss?
Jag heter Bernd Karlsson och jag är delägare i den här Tatjana.
Ja, och du har gjort flera program nu med mig på Tyresradion och det är första gången vi gör ett program där vi träffas.
Mm. Det gick riktigt bra.
Så nu ska vi snart fika också. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har försökt hålla styr på de här två gubbarna heter Ann Sandin Lindgren.